varmt välkommen till det 10:e avsnittet av podcasten Skönhetens väg, hopp för en ny tid. Jag heter Anna Larsson och jag har valt att kalla det här avsnittet för konsten att flyga ovanför stormen. Det handlar om att leva utanför konflikter och draman och istället se det högsta bästa för alla. På skönhetens väg så har vi vandrat i de fyra riktningarna, eller de fyra väderstrecken, de fyra vindarna, och kommit fram till riktningen öster. Riktningen där solen går upp, där allting börjar, dagen gryr och dit allting återvänder. Och det som representerar riktningen öster är ju de allra största fåglarna. Arnen och kondoren. Precis som tidigare avsnitt så är de tankar som jag delar här, det är mina egna erfarenheter som det bygger på. Och det är absolut inte någon ersättning för att söka professionell eller medicinsk hjälp. Jag kommer nu att berätta lite grann om den urgamla profetian om örnen och kondoren som du säkert har hört talas om. Bland världens urfolk på både den södra och norra amerikanska kontinenten, eller Turtle Island, så finns en urgammal profetia om örnen och kondoren som säger att människor från för hundratusentals år sedan kom ifrån varandra och började vandra åt olika håll. Det som sen kom att bli den västerländska kulturen, vi som kom att börja leva från huvudet och intellektet, på det norra halvklotet. Vi blev örnens folk. Kom att betrakta jorden som en resurs istället för en del av oss själva. Örnens folk representerar ett obalanserat och väldigt separerat egoistiskt perspektiv. Medan kondorens folk, som huvudsakligen finns kvar i de södra delarna av Amerika, det var urfolken som fortsatte att leva från hjärtat, leva utifrån intuition och bevarade balansen och harmoni i relation med jorden. Och vad den här profetian i alla versioner säger, det är att den tid som vi lever i nu, det är tiden då örnen och kondoren ska mötas. Då både örnens folk och kondorens folk ska samarbeta för att skapa fred. Och det som händer är att urfolk från hela världen och i synnerhet Sydamerika där kondoren finns nu reser till Europa, reser till norra halvklotet för att undervisa. Det är ju en del av den här profetian. Och att vi är så många i västvärlden som känner kallelsen att lära oss mer om det här kondorens sätt att leva hållbart, medvetet. Och vara en del av naturen istället för att uppleva sig separerad. Det är också en del av den här profetian. Och jag tänker att du lyssnar på den här podcasten idag. Det är en del av profetians uppfyllelse. För tiden att samarbeta och leva hållbart. Leva och lära av varandra, det är nu. Den tid när örnen och kondoren flyger tillsammans är nu. Och det är vi som gör det möjligt. Välkommen till Skönhetens väg. I det här avsnittet så ska vi gå lite mer in på vad det faktiskt innebär att leva och verka den och göra den här profetian möjlig. För den här podden heter ju Hopp för en ny tid och hopp är ingen känsla utan hopp är någonting vi gör, någonting vi skapar. Och Skönhetens väg är ju ett sätt att bli mer medveten, alltså att göra den här resan i vår personliga utveckling och inte bara göra det för sitt eget välbefinnande utan för världen och för kommande generationer. Att faktiskt bli en del av att göra den här profetian möjlig. Så du som har lyssnat på tidigare avsnitt och hört om de tre föregående riktningarna så är ju den här resan en, kan man säga, ett sätt att lära känna sig själv genom de fyra riktningarna. I söder så lär vi oss att som ormen släppa taget om det som inte längre tjänar oss. Våra personliga historier, tankemönster, beteende som kanske hjälpte oss när vi var yngre, men som idag bara ställer till det för oss. Och när vi kan släppa det här, då kommer vi hem till oss själva på ett sätt som får oss att känna som om vi landar på moder jords mage. Det är i söder vi får kontakt med vår intuition, känner att vi står i förbindelse med allt levande. Känner oss jordade, alltså i kontakt och med full närvaro där vi befinner oss. Och då blir det ju lättare att se verkligheten som den egentligen är. Istället för att hela tiden leva i farhågor och rädsla och göra omedvetna tolkningar av verkligheten som egentligen är baserade på upplevelser i det förflutna. Som inte gäller längre men som vi trodde var sanning. Och när vi kan släppa taget om våra gamla historier så går vi sedan vidare till väster. I väster tittar vi på våra egna roller i våra relationer till andra. Därför att våra relationer är så fantastiska spegelbilder. Våra relationer speglar ju allting vi inte vill kännas vid hos oss själva. Alltså här har vi möjlighet att ta tillbaka de egenskaper hos oss själva som vi har velat ge bort till andra genom projektion. Du vet att när man pekar på någon så är det bara ett finger som pekar på den andra. Och de andra fingrarna riktas mot dig själv. Och det är det som projektion handlar om. Att egenskaper vi tillskriver andra skulle vi aldrig se om de inte fanns hos oss. Och att ta tillbaka våra projektioner, det handlar ju om att ta ansvar för vad vi ser. Och att agera medvetet och inte tillåta oss att dras med i personliga relationsdraman. Det här är riktningen där vi inser att vi aldrig är ett offer om vi inte själva väljer att se oss som sådana. Det betyder naturligtvis inte att vi inte kommer att vi aldrig kommer att råka ut för obehagliga händelser. Men offer är ett val, en roll vi väljer att spela. Så att om vi börjar ta vårt eget ansvar och också ser andra människors ansvar för sina liv, då kastar vi oss heller inte in längre omedvetet in i någon roll som räddare av andra för att vi vill känna oss bra. Vi slutar också vara så snabba med att döma eller peka ut syndabockar, peka ut förövare. För vi har inte längre behov av att projicera sidor av oss själva som vi inte vill kännas vid. I väster pratar vi om de stora kattdjuren. Björnen, lodjuret i norr och jaguaren och puman på södra halvklotet som är högst i näringskedjan och därför inte på något vis styrs av rädsla utan lever fria från rädsla och i så fall hellre kan vara medvetet närvarande. Och det är där vi vill vara i vår vardag men framförallt i våra relationer. Så de här riktningarna söder och väster på skönhetens väg, det är en process som tar oss från ett omedvetet till ett medvetet liv. Vi tar ju tillbaka makten över våra liv när vi ser att vi kanske inte kan påverka det som sker utanför oss själva, själva handlingarna. Men hur vi väljer att se, hur vi väljer att tolka och hur vi svarar på och agerar utifrån det som händer oss. Det ger ju vår fria vilja oss alla möjligheter att kunna förändra allt. Och det här är lite grann nyckeln till den riktning vi ska prata om idag, öster. Makten i vår fria vilja och ett medvetet val. Men först en liten sammanfattning av norr som var förra riktningen vi gick igenom. Här, när vi rör oss vidare till norr så kan vi ju medvetet kalla in det vår själ högst av allt längtar och drömmer om. Därför att gamla omedvetna mönster av självsabotage, tankar att vi inte är värda att ha det bra, den typen av omedvetna föreställningar har oss inte längre i sitt grepp. Och när vi har kommit så långt att vi står i direkt förbindelse med vår själ, då kan vi, som jag säger, flyga med örnen i riktningen som kommer därefter, öster. För som sagt, kolibrin var kraftdjuret som symboliserade norr, den lilla fågeln som flyger mellan kontinenter, litar på att vingarna bär, att vindarna bär. Precis som vår själ har full tillit till att det finns mat på vägen och bara väljer det bästa, dricker livets nektar. När vi pratar om att flyga med örnen och kondoren, och framförallt örnen eftersom vi är ju de som befinner oss på norra halvklotet, så fortsättningsvis kommer jag hänvisa mest till örnen. Men att flyga med de största, det innebär ju att i allt vi gör så samverkar vi och samspelar med livet självt. Så den kraft som vi kallar för universum själv, spirit, anden, Gud eller livet självt, den högsta kraften kan fullt ut verka genom oss. Eftersom vi har gjort oss av med våra personliga begränsningar och våra föreställningar som ofta handlar om en rädsla att vara otillräcklig. Så istället för att fastna i den där känslan av otillräcklighet och förneka möjligheterna, så välkomnar vi dem. Vi välkomnar alla möjligheter. Vi kan se de stora visionerna och förstå att vi kan vara en del av att göra dem verkliga. Så att när vi fullt ut möter den här östers kraft som finns inom oss själva, som alltid har funnits där. Men när vi möter den för första gången så kan det upplevas väldigt, väldigt stort och väldigt svårt för intellektet att ta in. Och samtidigt är det precis som när resan började i söder, den där känslan av att komma hem. Och när vi fullt ut förstår östers kraft, så förstår vi att det var här vi hela tiden var ämnade att vara. Öster är inte resans slut eller mål. Öster är lika mycket alltings början. För det är från den här platsen, med den här kraften, den här platsen inom oss, där vi med självklarhet samskapar med livet självt i varje stund, i varje beslut, i varje medvetet val. Här länkar vi ihop vår egen personliga fria vilja med livets skapande kraft. Och då vandrar vi fullt ut i kärlek, för här har allt som inte är kärleksfullt fallit bort. När vi länkar vår fria vilja med livets skapande kraft, så sker mirakel. Det är då vi vandrar i skönhet. Om vi går tillbaka till örnen som symbol för östers riktning, så har ju den i alla tider och alla kulturer betraktats som en symbol för makt. Och den form av makt som östers visdom omfattar, alltså på skönhetens väg, så är örnen den som representerar makten över vårt eget liv och makten över vår fria vilja. Makten att ställa sin egen kraft till förfogande för det högsta bästa för allt levande. Det är vad jag kallar att flyga med örnen. Och östers visdom bygger ju på tanken att vi skapar vår egen verklighet med våra tankar och medvetna val. Om vi kan göra oss av med de här begränsande tankemönstren i början av skönhetens väg och länka oss med det högsta medvetandet som vi alla är en del av, om vi kallar det gudomliga eller livet självt, ställer vår personliga kraft till förfogande för livet självt, så kan allt bli möjligt. Och de här kunskaperna har såklart funnits i alla tider, i alla kulturer och uttryckts på olika sätt. Och skuggsidan av det är att i alla tider så har människor fått ge sitt liv för att de har haft de här insikterna. Jag ska återkomma lite grann till det. Men det här med att vi skapar vår verklighet, det som jag sa tidigare, att vi kanske inte kan påverka det som händer oss. Vi kanske inte kan styra att det regnar idag. Men hur vi svarar och tar ansvar för att det regnar, det förändrar allt. Vår mentala inställning är ju det som gör hela skillnaden. För om det blir en bra dag för mig eller en dålig dag för mig, under förutsättningarna att det regnar. Och kopplat till nutid så är det ju självklart för elitidrottare till exempel. Elitidrottare använder ju mental träning för att uppnå de bästa resultaten. Samma mentala träning finns inom näringslivet, där man pushar både ledare och medarbetare att hela tiden göra sitt yttersta med syfte att maximera företagets vinster i de allra flesta fall. Men mental träning utanför de här arenorna, där kallas det ofta ovetenskapligt och mambo jambo eller flum. Men vad mental träning innebär och vad jag menar när jag pratar om det, det är ju till exempel den här tekniken att i sina tankar skapa en bild av en verklighet som ännu inte finns. Till exempel ett idrottsrekord. Ska man ta rekord i höjdhopp så kommer man inte att göra det om man tänker att det här fixar jag inte. Utan tar man ett rekord i höjdhopp så har man sett sig själv göra det innan det händer. Det vill säga man har hållit en vision. Men den här bilden av verkligheten, det kan vara ett idrottsrekord som sagt. Men det kan också vara fred i ett land. Eller det kan vara en verklighet av att själv må bättre och känna sinnesfrid. Och med hjälp av energin och kraften i att faktiskt kunna hålla den visionen i sitt medvetande under kanske väldigt, väldigt lång tid. Och sen kunna göra den till en verklig manifestation. Så som sagt, det är samma krafter som får elitidrottare att ta rekord som det var för Nelson Mandela att hålla visionen om Sydafrika under alla år i fängelse. Det handlade om mental träning. Och det här bygger, som jag har varit inne på, att verkligheten ytterst är en projektion av vårt medvetande. Alltså, vi styr inte om det regnar idag, men om jag projicerar på regnet att det är regnet som förstör min dag, så är det ju i min mentala bild som är problemet och inte regnet. Alltså, våra inre tankar och tolkningar om verkligheten skapar ju konsekvenser i det yttre. Jag kan tillåta dagen att bli förstörd för att jag är besviken för att det regnar. Nu är det här ett väldigt basic exempel, men det här är ju principen för hur vi lever våra liv. Och att veta att det är så här, alltså att våra tankar och tolkningar om det som händer skapar konsekvenser. Det är ju det som kan användas både till att slå världsrekord i idrott eller skapa fred eller hitta sinnesfrid. Och om vi drar den här sanningen, för mig så är det här en sanning. Om vi drar den sanningen till ytterligare konsekvenser, då förstår vi varför de som är intresserade av världslig och politisk makt inte vill att den här sanningen ska komma ut till allmän kännedom. Därför att insikten att verkligheten går att skapa och att världen går att styra inifrån vart och ett av våra medvetanden, det ger ju alla människor samma makt och samma möjlighet att styra sitt eget liv. Att tolka sin egen verklighet. Och människor som vet om att de har makt och möjlighet att välja själva, de blir svåra för andra att kontrollera. Och som jag sa, människor har fått ge sitt liv för att de har haft de här kunskaperna och insikterna. Alltså människor har ju i alla tider blivit mördade, inte bara av världsligt politiskt motstånd utan anklagade för att påstå stå i direkt förbindelse med någon av människor okontrollerbar kraft. I vår del av världen kallades det här för djävulen. Det finns ju massor med exempel här i Norden där man brände samernas trummor därför att det betraktades som hädelser att ta emot direkta uppenbarelser från en kraft som var större än människan. Här där staten och kyrkan gjorde gemensam sak och att all kontakt med den här kraften större än oss själva skulle gå via prästerna. Det här handlar om att örnens visdom är så hotfull. Örnens visdom är så här hotfull och vi förstår det när vi drar den här sanningen till sin yttersta spets. Att alla människor är del av samma livskraft och av samma högsta medvetande. Att alla människor har samma förutsättningar för att skapa sin egen verklighet och därmed samma möjligheter att förändra den. Det är ingen annan som har den yttersta makten över mitt liv än jag själv. Absolut kan jag bli påverkad utifrån. Jag kan bli tvingad till saker utifrån. Jag kan bli fängslad, jag kan till och med bli dödad. Men ingen människa kan ta visionen ifrån mig. Ingen annan människa kan ta den här insikten ifrån mig, även om jag dör och min kropp dör. Och det är ju de här stora visionerna som har lett till de stora förändringarna i världen. För att det har funnits människor som fullt ut har förstått vidden av dem. Nelson Mandela, som jag nämnde, han förstod och praktiserade den här kraft. Han höll visionen om Sydafrika under alla år i fängelse. Gandhi förstod den också, använde den fullt ut för att göra Mother India fritt från engelsmännen. Så att de här världskända ledarna som bidrog till att förändra miljontals människors öden genom att hålla en vision om en framtid som ännu inte fanns tills den var möjlig att manifestera. För det var ju det de gjorde. Gandhi höll visionen om ett fritt Indien. Nelson Mandela höll visionen om ett fritt Sydafrika. Och de bar de här visionerna långt, långt innan det fanns liksom verkliga möjligheter att faktiskt förverkliga dem. Men när tiden var inne så var det möjligt. Och när flertalet människor fullt ut förstår vidden av Östers visdom utifrån det här jag just har beskrivit, då går det ju inte längre att styra andra människor genom att skrämma dem. I Indien och Gandhi, om vi fortsätter med det exemplet, så var det ju Gandhis icke-våldsvision som människor förstod. Och det gjorde ju människor orädda. Och när människor var så orädda som de faktiskt var i Indien på 40-talet, när det enda som kvarstår att härska med fysiskt våld, och det säger ju sig självt att det är svårt för ett fåtal att kontrollera ett flertal. Och det var ju precis det som engelsmännen i Indien fick erfara. Och samma sak händer ju idag. I inspelande stund så händer någonting liknande i Iran. Så vi skickar alla goda tankar och kraft och Östers visdom till Iran. För rädsla och manipulation, det har alltid varit enklare medel för att härska för de som vill det. Så att de som har varit intresserade av makt för egen vinning i alla tider, de har ju kämpat för att den här kunskapen inte ska komma ut. Först genom att använda religionen, som jag nämnde med kyrkan. Och i vår tid så använder man gärna vetenskapen som slagträ. Det här att när man pratar om det som jag kallar för Östers visdom, när det inte används inom, säg, näringsliv eller idrott, så är det flum och mambo jambo. Därför att det finns, tycker man då, för lite vetenskap kring det hela. Men det är verkligen en spännande tid vi lever i, eftersom fler och fler idag inte längre bara förlitar sig på vetenskap utan också gör sina val utifrån sin egen magkänsla. Alltså vi blir fler och fler som litar på och agerar från den vägledning som vi får av vår egen intuition. Och vår intuition är ju en av andra människor icke-kontrollerbar kraft. Så de som vill behålla kontrollen för egen makt och ekonomisk vinning, eller vad det då kan vara, får det ju allt svårare, eftersom i de här tiderna så går det ju inte längre att undanhålla människor kunskap och inspiration från varandra. Så när vi möter Östers kraft här på vår resa till ett medvetet liv, det som kanske utmanar oss mest här, det är ju att vi behöver verkligen fullt ut släppa alla våra personliga begränsningar i våra föreställningar om vår egen förmåga och vad som är möjligt. Vi behöver utveckla tillit till att vi faktiskt är en del i en större plan som livet har för oss. Som vi inte själva kan se, men som vi vet finns där. För det är klart att det kommer tvivel. Och jag tänker, hur många gånger tror du att Nelson Mandela tvivlade på sin vision i fängelset? Hur många gånger tror du han fick höra att det var omöjligt? Men det är precis det här det handlar om. Att flyga ovanför stormen. Att fullt inse kraften i den fria viljan och ett medvetet val. Att hela tiden hålla den där visionen. Och bara som kolibrin ha tillit, vänta, lita på att när tiden är rätt så blir det möjligt att manifestera. Så att släppa sina föreställningar om vad som är möjligt, släppa tvivel på sin egen förmåga, utveckla tilliten att det vi gör är en del av en större plan som vi kanske inte själva kan se men som vi vet finns där. Och att när vi faktiskt har en vision som är större än vad vi nästan kan själva tro är möjlig, att hålla den visionen. Så att flyga med örnen, som det här ju är, det handlar alltså om att bära, att leva, att leda och vara och ha den högsta nivå av varseblivning som är mänskligt möjligt. Det är därför vi kallar det att flyga med örnen. Att ha en varseblivning, det innebär ju att släppa allt dömande, alla personliga projektioner. Också släppa alla illusioner, alla former av självbedrägeri, förnekelse, verklighetsflykt. Och istället se vad vi egentligen är. När vi och vår personliga kraft länkar oss med det högsta bästa för allt levande, eller det gudomliga. Så inser vi att vi är det gudomliga. Vi är livet självt som utger sig för att vara vi. Som utger sig för att vara jag, lilla Anna Larsson på jorden med min personlighet och allt som jag har. Vi är och blir det gudomliga som utger sig för att vara vi. Jag ska förklara det här lite närmare. Om vi för enkelhetens skull får, om det är okej med dig att jag väljer att kalla livets yttersta gemensamma kraft för Gud eller det gudomliga. Och att ju mer medvetna vi blir om hur vi kan samverka med den här kraften, då kan vi kalla det för gudsmedvetande. Alltså att vi människor har ett gudsmedvetande, olika nivåer hur mycket vi kan uppfatta den här yttersta gemensamma kraften. Och då kan vi säga att precis som de fyra riktningarna, fyrtalet kommer tillbaka här, så finns det fyra nivåer av gudsmedvetande. Alltså på vår personliga andliga utveckling så inser vi ju ganska snabbt att vi blir medvetna om att det finns en kraft som är större än oss själva som påverkar livet. Så att det kan vi ju säga att det första steget är att säga att Gud finns. Det finns någonting större. Sen inser vi ganska snabbt det andra steget att den här gudomliga livets kraft, den finns också inom oss. Och det tredje steget, det är att förstå att vi faktiskt... åtminstone ibland kan vi känna just det här att vi länkar med den större kraften och förstår att det gudomliga verkar genom oss. Att när vi agerar hjälpsamt och kärleksfullt så utför vi ju handlingar för det högsta gemensamma bästa. Och sen det fjärde, och det här är ju Östers yttersta visdom, det är ju att det gudomliga, livet självt, är det enda som finns. Den högsta kraften, kärleken, allt annat är en illusion från rädsla och ego som vill hålla den här kraften tillbaka. Det är den högsta nivån av mänskligt medvetande. Att förstå att det gudomliga är det enda som finns. Att allt annat som jag kanske tror att jag är och har, alla mina brister och otillräckligheter egentligen är illusioner. Som kommer från mina rädslor som inte finns. Kommer från mitt ego som heller inte finns. Att det är det som vill hålla kraften tillbaka. Inser att allt annat än kärlek och livets kraft är en illusion. Det är den högsta nivån av mänskligt medvetande. Och när vi förstår det här. Eller åtminstone i våra bästa stunder får en glimt av det. så uppfattar vi inte oss själva som separerade. Vår själ som vi vanligtvis upplever som individuell, vårt medvetande, upplever sig stundvis som ett med allt levande. Och här är vi och betraktar livet ur örnens perspektiv. Och när vi är på den här platsen, att vi upplever oss som ett med allt levande, då står vi ju inte längre och pekar ut fel och konsekvenser eller lägger ansvar utanför oss själva. Utan när vi tittar på det som sker ur örnens medvetande nivå, då går vi ju på orsaksnivån. Vi ser vart det är lättast att få till en förändring. Vi kan gå, om jag ska ge en bild, att vi går uppströms i livets flod. Alltså när vi tittar på livets flod, vad ser vi? Vi ser miljöförstöring, vi ser konsumtionssamhället, vi ser förstörelsen. Men om vi går uppströms, vart kommer det här ifrån? Ja, där ser vi ju orsaken. Våra mänskliga kollektiva tankar om brist och om girighet är ju orsaken till all vansinnig konsumtion och miljöförstöringen som konsekvenser. Och samma sak när vi tittar på hur människor har det. Alltså, vi ser i vår värld, men vi ser barn som blir sjuka och får problem. Och tittar vi uppströms så ser vi vilka förebilder är de vuxna. Och hittar orsaken där. Och förstår också att det är på orsaksnivå som vi alltid ska försöka hjälpa till om vi kan. Så att hjälpa andra att lyfta blicken och söka orsaken istället för att fokusera på symptom. Att se problem som strukturella istället för personliga och individuella är ju också ett sätt att lyfta blicken. Att barn har problem är ju inte enbart de individuella föräldrarnas fel. Utan det handlar ju om hela det omgivande samhället och vilka strukturer och normer som finns. Så att flyga med örnen, det handlar ju om det vi kom till jorden för att göra. Alltså, låta livet självt, eller det gudomliga, få jobba genom oss. När vi kan få vårt ego att kliva ur vägen. Örnen blir ju då en symbol för ett andligt liv. Att leva ett andligt liv, om du frågar mig, så är det både ett svar på en kallelse från vår eviga själ och samtidigt ett medvetet och frivilligt val. Att leva ett andligt liv, det innebär att verkligen göra plats för det inre, att göra plats för det andliga i våra dagliga liv. Det är för mig en förutsättning för att kunna verkligen låta livet eller det gudomliga verka genom oss. Både i våra ord och framförallt i våra handlingar. Och för mig så har det varit till hjälp att se det här andliga, det inre arbetet. Att det, jag ser det som att det vilar på tre pelare. Och alla de här tre pelarna är lika viktiga och någonting som vi behöver ägna en stund varje dag åt. Och det här är som ett andligt träningsprogram som precis på samma sätt som fysisk träning. Det tar emot från början därför att egot tycker att det är jobbigt och ovant. Och sen ger det inte direkt liksom omedelbara resultat. Men precis som fysisk träning så kan vi till slut uppnå en kondition och den vill vi sen inte vara utan. Och de här tre pelarna, jag ska gå igenom alla tre. Den första är stillhet och kontemplation. Den andra är att möta sig själv. Och den tredje är att möta det gudomliga inom sig. Och den här första med stillhet och kontemplation, det är liksom där allting börjar. För har vi inga rutiner eller verktyg för tystnad, meditation, återhämtning, både på fysisk, mental, andlig och själslig nivå, så kommer vi inte vidare. Så att allting börjar ju här. Stillheten i sig är ju någonting som ger återhämtning på alla nivåer. Det ger själen näring. Att vi kan skapa liksom varje dag en stund, en inbjudan att dela ett heligt rum med livet självt, med spirit. Och vi gör det här för att bryta apchattret i huvudet. Alltså bryta egots självcentrering i vår tankevärld. Att vi hittar sätt att stilla medvetandet. Det här gör ju att vi till slut hittar en styrka och en acceptans när vi gör någon typ av övning meditativt och praktisera tålamod, praktisera uthållighet. Och i våran tid, det finns ju hur många former av meditation och mindfulnessövningar som helst som kan hjälpa dig till ett avslappnat medvetande tillstånd. Så att mitt råd är att gå ut och leta någonting, testa på olika tekniker och se vad som funkar för dig. Det andra, att möta sig själv, det handlar ju om att låta vår människa, vår mänsklighet, vår personlighet få möta vår stora eviga själ. Det här är en plats där vi kan tillåta oss att höra vårt samvete, höra samvetets röst. Det här är en plats att fråga sig själv, lever jag min sanning? Gör jag det jag säger att jag gör? Håller jag mina löften inför mig själv? Finns det saker jag dömer eller projicerar på andra bara för att jag vill slippa kännas vid det? Det här handlar ju absolut inte om att döma sig själv, utan bara en avstämning. Att ställa de här frågorna i det här mötet. Precis som man gör med ett jobbprojekt. Man checkar av att allting flyter som det ska. Lever jag min sanning? Gör jag det jag säger att jag gör? Håller jag mina löften? Det här ger ju möjlighet att man kan komma åt och rätta till självbedrägerier. Man kan släppa illusioner. Så att hitta ett avslappnat tillstånd för det första och sen göra den här reflektionen i ett avslappnat tillstånd. Det är för mig otroligt värdefullt och viktigt. Och det håller det här vardagschattret i huvudet i schack. Att hela tiden eller en stund varje dag återkomma till de här frågorna om jag lever min sanning och gör det jag säger att jag ska göra. Och sen det tredje steget, den tredje pelaren, att möta det gudomliga inom sig. Det här är ju en direkt och aktiv kommunikation med den kraft som är större än oss själva. Den kraft som vägleder oss, vad vi än väljer att kalla den, Gud, universum, livet självt. Och när vi medvetet upprättar en relation med det gudomliga, alltså när vi medvetet tillåter oss att fullständigt slappna av, så förändras ju vårt medvetande tillstånd. Rent biologiskt så kan du läsa på om det här med hjärnvågor. Vi sänker frekvensen på hjärnvågorna, och det här finns ju vetenskap på att det gör oss ju tillgängliga för andra nivåer av medvetande och kunskap. Så att när vi slappnar av så förändras vårt medvetande tillstånd och vi gör oss tillgängliga att ta emot vägledning från livet självt. Det här kallas ibland för en bön. Och med bön så menas i det här då, böner på skönhetens väg, det är inte att liksom skicka upp en önskelista till himlen, utan en bön är mer att vi anmäler oss som frivilliga att utföra spirits uppdrag till det högsta bästa för alla, inklusive oss själva. Att göra sig tillgänglig i en bön, öppna upp för en bön, det innebär att vi inte längre leder efter vårt eget lilla huvud, utan tillåter oss att bli vägledda av livet självt. Det här att ha en direkt och aktiv kommunikation med livet självt, det är verkligen att vässa sina verktyg. Alltså vässa verktygen att ta emot kunskap, att ta emot vägledning, att ta emot intuitiv visdom. Vilket gör att vi kan utföra vårt uppdrag på jorden. Och sen finns det en fantastisk bonuseffekt av det här. Och det är det egna välmåendet. Det blir verkligen en bonus. Livet känns så mycket lättare. Man har mycket lättare att hitta glädjen när man faktiskt gör de här tre övningarna regelbundet. För de här tre pelarna, övningarna, stillheten, möta sig själv och möta det gudomliga inom sig. De flyttar ju vårat kraftcentrum från det yttre till den inre världen. Alltså, Och med kraftcentrum så menar jag att vi slutar försöka förändra världen utifrån. Vi släpper egots idé att vi ska fixa allting själva utan hjälp. Och istället förändrar vi världen, men vi gör det utifrån orsaksnivån. Vi tittar på hur samhällets strukturer finns inom oss och släpper de föreställningarna, vilket skapar ringar på vattnet i våra liv. Vi släpper föreställningar om hur vi tycker att det borde vara. Vi bara accepterar verkligheten i det yttre som den är, och sen ber vi om vägledning hur vi ska agera för det högsta bästa. Och det är då mirakulösa lösningar verkligen kan komma i vår väg. Så prova och se vad som händer. Min erfarenhet här, det är att livet, upplevelsen av livet förändras. Jag känner inte längre att livet är någonting som kommer emot mig och oväntat sköljer över mig. Istället, även om det händer väldigt mycket och det är svåra saker, så har jag i grunden en känsla av att jag flyter fram på livets flod. Jag har en känsla vart jag är på väg, även om jag inte ser hela bilden. Jag har en grundkänsla av att jag är vägledd, jag är buren, och jag vet att livet självt vill mig väl, även när svårigheter kommer i min väg. Och därför så har jag inte längre behov som tidigare att ha fullständig kontroll på minsta detalj. Så att min erfarenhet av att göra den här resan med de fyra riktningarna, det är att mitt vardagsmedvetande, om jag får kalla det så, det har verkligen förändrats i grunden. Jag är mycket, mycket mindre på min vakt. Jag är mycket mindre misstänksam eftersom jag har sån tillit till en vägledning jag får inifrån. Samtidigt så är jag mer vaken och jag kan se och uppfatta ännu mer av vad som händer omkring mig. Och jag tror att det är det här att när vi har kontakt med örnens nivå, då kan man släppa den här självcentreringen som det ju faktiskt är. När man hela tiden kämpar för att hålla tillbaka sina rädslor och så ska man spela oberörd fast man egentligen är väldigt, väldigt orolig. Det tar ju otroligt mycket kraft och man blir ju egentligen bara ett stort ego. Så att örnens kraft gör det ju lättare att hitta tillbaka fast än man tappar balansen ibland. Det blir lättare att se saker ur olika perspektiv när man inte tar allting personligt. När man inser att världen inte är svart eller vit utan så mycket mer komplex att man kan se saker ur fler perspektiv. Och verkligen sluta döma. Att inte längre tolka allt från det som har hänt just mig i det förflutna. Utan att verkligen vilja se verkligheten som den är. Det här är liksom att känna sig buren på örnens vingar. Och för mig så är det verkligen en självupplevd sanning att allt levande hör samman. Allt är ett uttryck, antingen för kärlek eller rädsla. Och det här är ju inget nytt, men innan vi har jobbat igenom söder och väster av de fyra riktningarna, då blir det bara klischéer som man slänger sig med för att ja, men visst, det är väl fint och säkert och sant att allt är kärlek eller rädsla. Men vi visste inte innan vi började den här resan hur ska vi komma till det läge där vi i varje situation kan välja kärlek. Men här finns Östers visdom. Alltså tidigare, innan resan började, då gick vi känslomässigt på rädslans autopilot. Vi hade inte verktygen. Vi ställde oss utanför för vi trodde att kärlek var inte något för oss. Men när man jobbar med de här nivåerna av medvetandet från norra, så själens tillit och Östers vetskap om att livet faktiskt bär oss, då blir det till slut grunden för vår tillvaro. Det är min egen erfarenhet. Så som sagt, örnen och kondoren, symbolerna för öster. Fåglarna som flyger högst av alla, som flyger ovanför draman och konflikter. Det sägs ju att örnen kan flyga ovanför stormen. Jag vet inte om det är sant, men det är en väldigt vacker bild av att verkligen hela tiden välja det högsta perspektivet. Istället för att springa och gömma sig, ja, men flyga ovanför stormen, se den högsta potentialen. Våga ta in visioner och möjligheter som vi kanske inte ens tidigare kunnat föreställa oss. Det som händer i öster, det är ju att som fågelungar, spirit, livet självt, kickar oss ut ur boet. Och i öster, vi upptäcker att vi kan flyga. Vi är medvetna, det är vi som skapar vår verklighet. Det är härifrån, från källan, östern, örnen, nivån av spirit eller anden, det är härifrån vi skapar verkligheten. Och här skapar vi inte längre drömmar och visioner för vår egen skull, utan vi gör det för det högsta bästa för världen. Det handlar inte längre om prylar, pengar, partners, utan att drömma fram det högsta bästa för allt levande. Och att vi medvetet, vi ställer oss själva till ett ödmjukt förfogande för hela mänskligheten och hela planeten. Med vår uppgift att tjäna och hjälpa. Och jag säger inte att det är lätt, för det utmanar ju verkligen oss att fullt ut släppa alla våra personliga begränsningar. I fråga om vår egen förmåga, i frågan om vad som är möjligt. Och du som har lyssnat tidigare kanske minns att jag har pratat om att vi människor faktiskt bara har möjlighet att påverka 50% av vad som sker. Resten är det livet själv som ansvarar för. Alltså, även om jag gör 100% av vad som står i min mänskliga makt, inklusive att hålla visionerna då, så är det livet självt som tar de här visionerna vidare. Så att när vi upplever öster så och vet att även när jag gör allt jag kan så hänger det inte bara på mig. Så är min upplevelse att det kommer möjligheter till oss som vi aldrig hade kunnat föreställa oss. Och det här gör åtminstone mig mer och mer trygg i vetskapen att vi är verkligen burna av en kraft större än oss själva. Det finns verkligen en plan hela tiden. Större än vi själva kan se. Och det svåraste är ju att hålla fast vid den här känslan när man är i en kris och när livet är riktigt, riktigt tufft. Och det här man behöver, den här mentala träningen att faktiskt välja. Att även när jag är på en plats där jag är sjuk, jag har ont, jag har det trassligt. Att inse att jag kan välja. Min villighet, min beredskap att medverka och se och agera för den här större planen. Min vilja är i sig det avgörande för hur mycket som faktiskt kan bli möjligt. Det är därför vi behöver göra den här mentala träningen och de här tre pelarna. Alltså, det som händer med oss i öster är att vi går från tro att det finns en kraft till tillit, till vetskap och till slut till egen erfarenhet. Att vi är burna. Vi behöver liksom överskrida alla tidigare begränsningar vi haft, att vi har trott att saker handlar om oss. Vi måste verkligen släppa allt vi tror är personligt och bara fullt ut överlämna oss. Flyta fram på livets flod till förfogande för livet självt. För Moder Jord. Och jag brukar också säga det att örnen faktiskt har svävat över oss hela våra liv. Det är den kraft som har sett till vårt eget bästa när vi själv inte har haft förmågan. Och för att känna att det här verkligen är sant och inte bara något som jag säger, så ta några minuter och fundera över åtminstone en händelse i ditt liv där du med det du har hört idag förstår att det är örnen som har hjälpt dig tillbaka på spåret. Det kan vara händelser som du inte kunnat förutse, saker du inte kunnat påverka. Men du har fått en ingivelse som har lett dig på rätt väg. Eller du har oväntat kunna vara till hjälp för någon annan. För att ibland får vi ju agera örnens ombud. Och jag tänker att du har redan kommit på minst en sån händelse. du var på rätt plats när någonting hände som tog dig vidare, eller du var på rätt plats när någon annan behövde din hjälp. Det som såg ut som slumpen ledde dig rätt. Det här är den gudomliga synkroniciteten. Det här är örnen som alltid svävar över oss, vare sig vi är medvetna eller inte. Det här är livets sätt att alltid kommunicera och vägleda oss. Och det här kanske är lätt att instämma i, alltså att örnen svävar över oss och hjälper oss. För alla har de erfarenheterna. Men då kommer ofta de här nästa fråga som vi alla har ställt oss. Men vad är den högre meningen med mitt liv? Vad är mitt uppdrag som livet vill att jag ska göra? Och varför har jag inte fått veta det än? De här frågorna kommer vi ju tillbaka till om och om igen. Men det finns ett problem med det här. Därför att så länge som vi ställer den frågan så är vi ju faktiskt kvar i ett tankesätt där vi förväntar oss att livet ska leverera utifrån. Som att ens livsuppgift bara plötsligt ska komma och ringa på dörren och säga, här är jag. Så att det saknas en komponent för att det här ska ske. Vi glömmer vår fria vilja och kraften i ett medvetet val. Vi behöver ju göra ett antal medvetna val för att verkligen komma i kontakt med vårt högre syfte. Och det här innebär ju att använda vår fria vilja både till att välja bort och att välja in. I söder minst, där valde vi medvetet att jobba för att släppa taget om våra personliga historier. Vi valde medvetet att inte gå in i draman. Och i norr så lärde vi oss att medvetet kalla in vårt destiny, alltså vårt högre syfte, och aktivera slumrande livskraft i form av arketyper. Att låta kolibrin bli symbolen för själen som vägleder oss till vår vildaste längtan. Så att det är här vi behöver börja. Istället för att hela tiden upprepa frågorna, vad är meningen och vad ska jag göra, varför har jag inte fått veta det än. Det kommer inte att komma till oss utifrån. Utan det kommer att komma till oss när vi medvetet använder de fyra krafterna och hittar platsen inom oss. Och då har vi öster som tillför de här sista pusselbitarna. För att faktiskt kunna förverkliga och leva himlen på jorden, om jag uttrycker det så. Öster är ju kraften som visar oss hur vi medvetet väljer att vandra, att leva, att dela och ge och vara vår högsta potential. Att kunna vara de som hämtar kraft och ljus från alltings källa, skapa enhet, se alla möjligheter. Så med hjälp av östers krafter kan vi inifrån ta vår plats i världen. Och vi kan göra det på ett väldigt ödmjukt och ett sant, hjälpsamt sätt. Tusen tack för att du har lyssnat.